I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Kära församling, nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Vi ber. Rena, o Gud, våra hjärtan och samveten, så att din son, när han kommer till oss, må i våra hjärtan finna en beredd boning. Genom samme din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Det står i Efesierbrevet 4 så här: bedröva inte Guds helige ande, som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. Bedröva inte Guds helige ande, som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. Ni vet hur det är, hur ledsen man kan bli när någon säger någonting som gör en ledsen. En sårande kommentar, ett retsamt ord. Och som barn har de flesta av oss, vi vuxna, så har vi retat syskon om vi har haft det. Vi har inte alltid varit så snälla. Och jag hade en syster som var 1,5 år yngre än jag. Och hon fick gråta många gånger och jag skrattade nog bara. Och vad sånt kan göra ont. Och visst vet du hur det känns. De elaka, de vassa, de stygga orden. Men du vet också när det är du själv som du har gjort en annan människa bedrövad. Det är en bedrövelse som kan kännas liksom tillbaka ändå. En ordväxling, ett gräl, en uppgörelse. Ibland försöker vi kasta det ifrån oss. Det var ju egentligen bara hans fel eller hennes fel. För det var ju han som började. Och den andres bedrövelse kan vändas i ilska eller i vrede. Men det var ju ändå jag som hade kunnat göra så att inte detta hände. Nu kommer apostelns hälsning till alla Guds barn. Bedröva inte Guds heliga ande, som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. Kära vänner, när vi döptes så fick vi den underbara hjälparen, den helige ande, Guds ande, Jesu ande. Han flyttade in i våra hjärtan. När vi döptes i Faderns och Sonens och den helige andes namn. Det betyder att då tog vi emot anden. Att Guds ande fortsatt bor hos oss visar sig i detta att vi vill tro på Jesus. Vi vill få vara hans vänner. Och vi bekänner våra synder för honom och vi tar emot hans förlåtelse. Och vi älskar Guds ord. Guds ande är ett sigill. Ett sigill är liksom ett slags tecken som visar att här finns det liksom auktoritet bakom det som är sagt. Det är Guds sigill på att jag en dag ska få ärva evigt liv och få vara med Jesus och få vara med allt hans folk och alla hans änglar för alltid på den nya jorden. Men nu säger Paulus: bedröva inte Guds heliga ande. Nu vet vi hur det känns när man bedrövar någon annan eller man själv blir bedrövad. Vi vet hur det är. Men nu säger Paulus: bedröva inte Guds heliga ande. Guds ande kan man bedröva. I versen före så skriver Paulus så här: låt inget oanständigt tal komma över era läppar. Tala bara det som är gott och blir till välsignelse där sånt behövs, så att det blir till glädje för dem som hör på. Och i versen efteråt så säger Paulus: lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och smädande och all annan ondska. Det är alltså illa att göra en annan människa bedrövad genom mitt dåliga sätt, mina onda ord. Men dessutom, och det är det som är ännu värre, jag bedrövar Guds ande, hjälparen som jag har fått av Fadern och Sonen för att leva här i godhet och kärlek. Ett annat sätt att bedröva Guds ande är att inte göra det som jag vet att anden påminner mig om. Att skjuta upp den goda saken jag visste att jag skulle göra, för jag ville hellre göra något annat. Guds andes röst i samvetet tystas ner. Det jag gör behöver inte vara fel, men jag visste att det var något annat jag just nu skulle göra. Och så bedrövar jag Guds ande med min olydnad. Och Paulus skriver på ett annat ställe: allt som inte sker av tro är synd. Och så lyser nu Guds ord på oss, Guds andes undervisning. Och vi måste säga allihopa. Visst håller ni med om det? Allihopa. Jag har syndat. Jag är oren. Men då kommer Guds ande och så viskar han något helt annat. Han säger inte: ja, det, vad var det jag sa? Men han säger något helt annat. Han kommer och säger: din frälsares blod rena dig från all synd. Kom till honom nu och bekänn dig för honom som din synd. Och här i gudstjänsten säger anden: ska du få höra förlåtelsens ord. Och så får vi be när vi har tagit emot förlåtelsens ord om en stund. Också tagit emot förlåtelsens dryck. Och så får vi säga så här: Herre, du Guds ande, du som bor i mitt hjärta, hjälp mig att inte bedröva dig och göra genom att göra någon annan ledsen. Hjälp mig att göra det som du pekar på. Hjälp mig få vandra under din ledning. Låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Amen. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är också i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder, och denna dina synders förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Allsmäktige, evige Gud, du som har upphöjt din son, din enda son, och gett honom del i din härlighet, sänd till oss hjälparen, den helige Ande, så att vi med dina trogna finner vägen till ditt eviga rike. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre, som i dig och den helige Ande lever och regerar i en gudom från evighet till evighet. Amen. Vi lyssnar till denna dagens evangelium som står i Johannes evangeliets 15 kapitel. På slutet av det kapitlet och början av kapitel 16. Står på sidan 195, ja. Jesus sa det till sina lärjungar: när hjälparen kommer, som jag ska sända er från Fadern, sanningens ande som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig. Också ni ska vittna, eftersom ni har varit med mig ända från början. Detta har jag talat till er för att ni inte ska komma på fall. Ni kommer att bli utstötta ur synagogorna. Ja, den tid kommer då var och en som dödar er ska tro sig tjäna Gud. Och det ska de göra därför att de varken känner fadern eller mig. Men jag har sagt er detta för att ni när deras tid kommer ska komma ihåg att jag sa det till er. Jag sa det inte till er från början eftersom jag var hos er. Så lyder det heliga evangeliet. Ska vi be. Ack Herre Jesus, hör min röst. Gör dig ett tempel i mitt bröst. Ut i mitt hjärta bliv och bo. Så har jag tröst och evig ro. Amen. Jag ställer mig här istället. Är det någon av er barn som tycker om att bygga med Lego? Hand upp. Där var någon och där var någon. Visst kan det ibland vara kul i alla fall. Ja. När jag var barn så jag var faktiskt 11 år innan jag fick se en Lego-byggsats. Vi bodde på landet och det var inte lika mycket grejer där ute. Jag hade inte sett någonting. Men på min 11-årsdag så fick jag min första Lego-byggsats. Och det var en väldigt stor dag. Så ni tycker konstigt. Va? 11 år? Ni har ju haft Lego sedan ni var små, så länge ni kan komma ihåg. Jag fick bygga ett hus. Det var vad man gjorde i de första Lego-byggsatserna. Stor, lite större hus och väldigt små hus. Och väldigt enkelt. För det var inte alls så mycket. Ni som bygger fantastiska grejer med monster. Eller rymdraketer. Eller brandstationer. Eller järnvägar. Eller vad det nu kan vara. Vad bygger du? Eller någon? Vad bygger du, Benjamin? Vad sa du? Bilar och flygplan. Ja, okej. Okay. I alla fall, jag minns hur det var när jag byggde mitt första hus. Det såg inte ut så här. Det här fantiserade jag ihop igår. Det finns massor av Lego hemma kvar efter alla våra barn. Så jag drog fram de olika lådorna och byggde mig ett hus som jag skulle ha med idag. Och det var faktiskt riktigt roligt att bygga Lego igen. Så tycker ni kanske nu så här, det där var väl inte mycket. Ni som kan bygga så fantastiska grejer. Och så kommer han prästen och liksom enkla grejer. Men i alla fall, jag har gjort det här inte för att vi ska prata om Lego. Men vi ska prata om hus. Och vi ska prata om ett alldeles speciellt hus. Vi ska prata om vårt hjärtas hus. Vårt hjärtas hus. Alltså det som är här inne. Mitt hjärtas hus. Det är på något sätt hemma hos mig. Eller hemma hos dig. I hjärtat. Det har att göra med det som du är. Vi kristna, vi har en fantastisk hemlighet. Vad tror ni att jag tänker på om jag talar om en hemlighet och om mitt hjärta eller mitt hjärtas hus? För den här predikan kommer att handla just om mitt hjärtas hus. Jag ska säga det, för det här har på nytt den här veckan blivit så stort för mig. Att i mitt hjärtas hus bor Jesus. Det finns ingenting större man kan säga än att han som dog på korset har uppstått på tredje dagen. Han bor i mitt hjärtas hus. Paulus, han skriver på ett ställe så här, han kallar för, säger så här: Kristus i er, härlighetens hopp. Kristus i er, härlighetens hopp. Alltså det är någonting som har att göra med hans härlighet, men vi är på väg till en annan härlighet. Och han som är den härlige, han bor i mitt hjärta. Vad fantastiskt, Ester. Han, vi läste om osynlige vännen häromdagen. Han, den osynlige vännen, här, den härlige Jesus, han bor här. En gång så sa Jesus om Guds rike, alltså där som Jesus är kung. Han sa att det riket, det är invärtes i er, alltså inom er. Guds rike, hela Guds rike, inom mig och dig och dig och dig. Antingen man är liten eller man är som Sven och som har fyllt 90. Paulus skriver på ett annat ställe att Guds rike består i rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. Det låter lite hemlighetsfullt, va? Om rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. Och det är det. Det är en stor hemlighet. Jag kan inte lova att jag nu kan avslöja hela den hemligheten. Men vi kanske får lov att kika in lite grann i alla fall. I alldeles nära den texten som jag läste idag så säger Jesus så här om sig och fadern. Han säger så här: vi ska komma till er. Vi, säger Jesus om sig och fadern. Vi ska komma till er. Vilken grej. Och det säger han i samma vända som han säger att hjälparen ska komma. Och vem menade Jesus när han talade om hjälparen, Benjamin? Vet du det? Det vet Stella. Ja, det är den helige ande. Jesus kallar den helige ande för hjälparen. Och det grekiska ordet betyder egentligen en som man liksom har kallat på att han ska komma och liksom hjälpa till. Det är nästan lite grann också som en advokat som ska komma och hjälpa mig när det är problem. När Jesus kommer till mitt hjärta för att bo där, så kan man säga att det är hjälparen som har kommit. För det är hjälparen, är Jesu ande. Och när anden kommer, så kan man också säga att det är fadern som kommer, han vars barn jag får säga att jag är. Guds barn jag är, står det i en sång. Guds barn jag är. För där anden är, där är fadern. Och där fadern är, där är sonen. Och där sonen är, där är anden. Alltså, säger Jesus, vi ska komma till er. Ja, till mitt hjärtas hus. Nu är vi där. Till mitt hjärtas hus. I det här, nu har jag lekt lite mera. När jag lekte igår, när Maria var på jobb, så hon visste inte vad jag gjorde. Jag har försökt göra en liten plan över det här huset. Hur det ser ut på insidan. Det är bara, jag ska tala om vad det står här strax. De här olika rummen som finns här inne. Egentligen så finns det dörrar emellan, men de är inte insatta här. Dörrar som man kan låsa eller man kan låsa upp. Och längst in finns det finaste rummet. Och i det finaste rummet, som kallas mitt eget rum, så finns det också en tron. En vit tron. Där vill Jesus sitta. Och när vi säger Jesus, jag vill att du är kung i mitt liv, då sitter Jesus på den tronen. Inne i mitt hjärtas hus. Men han vill också väldigt gärna vandra genom de andra rummen. Men först och främst så vill han bo där längst inne. På det största, det finaste, det som är allra mest mitt eget jag. Där jag, det är jag. Där vill han vara, på mitt hjärtas tron. Det finns fler rum egentligen. Fastän i det här huset blev det bara så här när jag skulle försöka bygga Lego. Så blev det 7 rum. I det första rummet här är fridsrummet. Det handlar om syndernas förlåtelse. Om man får syndernas förlåtelse så får man ha frid med Gud. Man har frid i samvetet. Och så kan man också få frid med andra människor. För man får lust att gå och säga till dem: du förlåt mig att jag sa så där igår. Och så får man frid. Frid med Gud, frid i samvetet, i hjärtat, och frid med andra, med syskon om man har varit dum. Och i det nästa rummet, där står det glädje. Har ni tänkt på det? När man riktigt känner att man har fått förlåtelse både av Gud och av sin, kanske av mamma, eller mamma har fått förlåtelse av sin man, eller eller tvärtom, och så vidare. Och så har man också fått säga: Jesus förlåt mig, och så vet jag, det är förlåtet. Så kommer glädjen. Den kommer liksom bara av sig själv. Den underbara glädjen som kan komma in i hjärtat. Jag tror att vi går inte riktigt i tur och ordning som är i det här huset. För här i det här, vi vandrar liksom omkring här i vårt hjärtas hus. Så går vi upp här till där det står kärleken. Och så finns det en liten kammare bredvid som heter godheten. För de är liksom väldigt nära varandra. Det är underligt att när man har fått frid och glädjen kommer in, så kommer liksom en alldeles ny kärlek där inne i hjärtat. Och man kan inte liksom låta bli att också älska till och med han som har varit dum mot mig. Ni vet hur det kan kännas. Kärleken som ser med nya ögon på någon som är ledsen. Och så vill man hjälpa, trösta. Och det kan man också säga, det har med godheten att göra. Jesus sa: följ mig. Och med det menar han: kom och gå med mig. Kom och gör som jag säger. Det vill säga, var lydiga lärjungar. Gör vad jag säger till er. Och nu har jag skrivit lydnadens rum här. För det är också en bit av att vara en kristen. Och liksom där inne i hjärtats rum. Att jag har lust att göra både det som jag vet att jag ska göra som jag vet att Gud vill att jag ska göra, men också när man är barn till exempel, som jag vet att mamma säger att jag ska göra, som till exempel gå och fixa rummet, eller gå och klä på mig, eller gå och klä av mig. Och så vill jag inte. Nej, jag vill inte. Men i lydnadens rum finns det något underbart. Ja, jag gör som hon säger. Och så finns det någonting som heter tålamodets rum. Tålamod. Ibland kan ju saker och ting vara jobbiga. Det är liksom prövande, liksom det är besvärligt. Och så kan man behöva tålamod för att så att säga inte bli sur eller arg eller ledsen eller så vidare, utan istället kunna vara glad och god fastän det är lite jobbigt. När Jesus talar om att hjälparen ska komma till oss och till vårt hjärtas hus, så kallar han detta för att hjälparen kommer. Detta som är Jesu ande. Och nu tänker jag det så här. Nu vill hjälparen ta dig respektive mig i handen, och så ska vi vandra genom den här rummen igen. Och så är det konstigt att när Guds ande kommer och vi börjar titta in i de här rummen, så är det inte så här fint som det har talat om det nu. Det är ju inte det. Där i fridsrummet så kanske det är någonting annat. Det kanske är liksom det dåliga samvetets bråte. Ni vet hur det kan vara, ett stökigt rum. Massa grejer på golvet eller så. Och så är det dåliga samvetets rum. Eller i glädjens rum. Nej, det var inte alls så mycket av glädje när anden kommer och går med mig och han vill tala om glädje. Nej, jag är sur. Jag är arg. Jag vill inte. Eller kommer in i kärlekens rum, så tittar anden på mig och säger: hur är det fatt? Hur är det? Och så måste jag säga, alltså det, alla är så dumma mot mig. Mot mig. Och så är det finns ett ord som heter självupptagenhet. Det är bara mig det handlar om. Och så går vi in där i godhetens rum. Vet ni att det är fullt av spindelväv i det rummet? Och det är elakhetens spindelväv istället för godhetens vackra rum. Eller i lydnadens rum. Jag vill göra som jag vill. Jag bestämmer själv. Och så är alldeles nedkladdat på tapeterna i det rummet. Eller i tålamodets rum. Det är så många fläckar på golvet. För att nu inte tala om mitt eget rum. Där inne. Det ska inte någon annan vara. Det måste få vara mitt eget. Det är jag själv. Jag måste få vara i fred. Ingen ska ha tillträde till det rummet. Och nyckeln till det rummet lämnar jag inte ut till någon. Nej, inte till Jesus heller. Nej. Jag vill ha något för mig själv. I alla fall något lite. Men det är just dit in som Jesus vill komma. Och som hjälparen vill hjälpa oss att öppna dörren för. Så att han får komma in. För det är så underligt att om inte Jesus får komma in här inne. I mitt eget rum. Så då går han. Då går han sin väg. Och det är det värsta som kan hända. Om Jesus går sin väg från mitt hjärtas hus. Men när nu hjälparen. Han är en verklig hjälpare. Han tar mig i handen. Och så han är så vänlig. Och han är så god. Och om du tar honom i handen också. Och låter honom visa dig hur det ser ut i ditt hjärtas hus. Så kommer det att kännas både bra och dåligt. Eller dåligt och bra. Dåligt. När du kommer ihåg hur arg du blev häromdagen. När du kommer ihåg hur dumt det blev med det där. När du inte ville göra det som pappa sa om rummet. Eller de många fläckarna i tålamodets rum. De kladdiga tapeterna i lydnadens rum. Och så där inne i hjärtats hus. Men det är så underligt att när Guds ande, hjälparen, tar oss vid handen. Så talar han om och om igen om Jesus. Och vad vill Jesus göra? Ja, det vet ni allihopa. Han är så bra på att göra rent. Att göra nytt. Att förvandla. Jag kan hälsa från Jesus, säger anden. Jag kan hälsa från Jesus att han förlåter dig alla dina synder. Och han liksom tar bort all spindelväv. Han tvättar golvet rent. De kladdiga tapeterna blir övertapetserade med något alldeles nytt. Och så man kan nästan se hur de otäcka spindlarna försvinner ut ur huset. Och så tar han med dig in i det innersta rummet där inne där tronen står. Och så frågar anden hjälparen, han frågar så där lite stilla. Han frågar oss det idag. Vem vill du ha på tronen här inne? Vem vill du ha på tronen i ditt hjärtas hus, i det allra innersta rummet? Är det bara du själv som ska bo där? Men Jesus vill väldigt gärna få vara där. Och det förlorar ingen på. Inte på något sätt. Och får han det, så vill han fylla hela hjärtats hus om och om igen med både tålamod och kärlek, med lydnad och godhet och frid och ett gott samvete och glädje. Och en sak till. Får han vara där inne, och det här är underbart. För mig är det jättehärligt. Så behöver jag inte vara rädd. Du behöver inte vara rädd för framtiden. Du behöver inte heller vara rädd för att dö. Inte rädd för något. Bara en endaste sak. Att inte Jesus skulle få fortsätta att bo inne i ditt hjärtas hus och sitta på tronen i det innersta rummet. Och får det allra sista, och får han bo här inne, här, och sitta på tronen och vara din allra bästa vän, så kan jag lova dig en sak. Inte för att jag kan ge löften, men därför att Bibeln lovar det. Då ska du en dag få vara i ett annat hus. Då ska du få vara i det väldiga hus i himlen, om vilket Jesus säger: i min faders hus är många rum. Där är det många rum, och där ska vi få vara med honom. Ja, det var lite grann om mina legobyggen. Ska vi be. Kära Herre Jesus, vi säger: kom in. Låt din heliga ande ta oss i handen och föra oss fram till dig. Och låt du, Herre Jesus, din gode ande få vandra runt i våra hjärtans hus och göra det goda som du vill med oss. Herre, vi överlämnar oss nu med kropp och själ i dina händer och tackar dig för det väldiga löftet om att vi inte behöver vara rädda, utan du har berett ett annat hus, ett stort och underbart hus där det inte finns någon spindelväv, där det inte finns några trasiga tapeter, där det inte finns någonting som luktar illa, utan allt är så underbart. Herre, vi tackar dig för himlens löfte. Amen. Ska vi stå upp och tillsammans bekänna vår kristna tro? Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.